Välkommen Anna Kvarnström, förbundsjurist på SRF Synskadades Riksförbund.
Tack.
Du hävdar i ett pressmeddelande att kommuner slentrianmässigt ger avslag på ledsagningsansökningar och att den som har gjort en överklagan till domstol även där får avslag på ett sätt som kan uppfattas som att man inte gått igenom fallet riktigt. Till exempel så saknas avgörande led i bedömningen, säger du. Vi ska ta upp ett specifikt fall som exempel, och det är också det som du håller på att arbeta med och som SRF vill driva vidare, har drivit, och du kommer berätta vad ni kommer göra nu. I just det här fallet så säger ni också att det saknas ett grundläggande barnperspektiv eftersom personen det gäller var minderårig när ni började överklaga hans avslag på ledsagningsansökan. Berätta om Gnevko Pav.
Han är en ung man, synskadad, egentligen blind, har hörapparater och går fortfarande i gymnasiet. Och för nästan 2 år sedan så sökte han då ledsagarservice, LSS, utav sin kommun för att han vill kunna få förutsättningar att flytta hemifrån och bli vuxen helt enkelt. Skaffade sig då ganska bra intyg från väldigt sympatiska vårdgivare som intygade att han har de svårigheter som krävs. Och hoppades väl då att kommunen skulle bevilja detta. Det har man inte gjort. Och sen så har vi då litat på att domstolen ska genom en rättvis prövning. Och det har inte riktigt skett.
Det är fler blinda och gravt synskadade som får avslag på sina ledsagningsansökningar enligt LSS av kommunerna. Och så har skett de senaste 10 åren, och det här har uppmärksammats av SRF, oss och flera medier. Och det är stor skillnad på om man får sin ledsagning beviljad enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, eller via SOL som är socialtjänstlagen. I det senare så är den ledsagning man kan få väldigt begränsad. Men för att få ledsagning enligt LSS så måste man tillhöra personkrets 3, dit blinda har räknats in tidigare. Och då måste man uppfylla vissa krav. Och här har det hänt något, säger Anna Kvarnström.
Alltså, lagen ser ju ut så att du ska ha en stor och varaktig funktionsnedsättning som inte uppenbart beror på ålder. Sen så ska du ha betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och ett omfattande behov av stöd och service. Och den bedömningen ska utgå från vilken situation och ålder du är i och vilka svårigheter du har och hur dina behov ser ut. Det som vi ser hos kommunernas beslut nu är att de egentligen prövar om den enskilde har grundläggande behov i hemmet som den bärande faktorn för om du omfattas av LSS. Och det är ju en förskjutning som har skett från förarbeten.
För att man ska förstå det här, ledsagning är ju per definition inte ledsagning i hemmet.
Nej, precis. Det är ju väldigt konstigt att det ska göras en bedömning av vad du har för svårigheter i hemmet med en insats som sker uteslutande utanför hemmet. Men då är resonemanget som så att du ska först kvala in i lagen och då görs det en prövning. Och sen så prövas det i vilken omfattning du ska ha ledsagarservice. Så att då menar kommunerna, och i viss mån då domstolarna, att den här personkretsbedömningen är det som gör att du måste ha betydande svårigheter i hemmet. Och det blir ju ett väldigt konstigt resonemang. Och det, ja, det synliggörs ju bara av det faktum att snart är det inga synskadade blinda som har rätt till ledsagarservice, som är en insats som bara egentligen var till för synskadade initialt.
Innan en ny lag tillkommer så görs det förarbeten. Det är utredningar, propositioner och utskottsbetänkanden. Och där finns det en utförlig beskrivning av intentionerna till hur den nya lagen ska tolkas och tillämpas. LSS kom 1994 och syftet var att främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för funktionshindrade.
Och i förarbeten så stod det att betydande svårigheter i den dagliga livsföringen kunde vara sådant som mathållning, klädvård, hygien, sysselsättning, förflytta sig inomhus och utomhus, behandling och så vidare. Och det var en bedömning som skulle göras som sagt bara utanför bostaden och i hemmet. Och nu har lagstiftningen blivit sådan att det tolkas som att man måste ha betydande svårigheter i hemmet. Och det finns det ju inget stöd för i förarbetet. Och det finns konstaterat i en statlig utredning och i rättsfall att den bedömningen ska inte begränsas till hemmet, som är den miljö där synskadade har som minst svårigheter oftast. Men ändå så har det utvecklat sig en praxis här som är fel i min mening.
Så vilken personkrets tillhör synskadade då egentligen nu?
Alltså just nu omfattas man inte av någon så som praxis ser ut. Och det är det vi brottas med. Och här finns det ju en statlig utredning som ska presentera ett underlag till regeringen senast den 31 juni som ska titta på de här frågorna. Men Socialstyrelsen har tidigare konstaterat att det verkar inte som att synskadade längre omfattas av personkrets 3 sedan en dom 99. Just nu så har ju synskadade blinda mer eller mindre puttats ut ifrån personkrets 3 och då lagen som sådan.
Varför har det blivit så här?
Men jag är själv lite förundrad. Vi har ju sett att synskadade har haft det motigare under en längre tid. Och det är ju en utveckling som indikerar att kommunerna har varit ovilligare att bevilja detta. Men den här utvecklingen att vi ser att kommunerna inte alls riktigt utreder och inte utreder sakligt och opartiskt eller liksom kontaktar vårdgivare, den känns ju som att det är ett allvarligare inslag utav den här utvecklingen. För då bryter man ju mot lag och ger ju inte den enskilde förutsättningar till en prövning, utan man blir bortdömd innan dess så att säga. Men det är en sak. Men att komma till domstolen och de inte gör en individuell prövning, det känns mycket allvarligare. Det är en utveckling som behöver forskas på lite mer noggrant.
Är det här helt enkelt inte lagligt enligt din mening?
Enligt min mening så är det kommuner och domstolar som inte lever upp till lagstiftningen just nu. Så är det. Och i Gnetkos fall så tycker jag det är ganska tydligt att man har misskött ärendet. Så att jag tycker det är, som jurist tar det emot att säga det, eftersom man har ganska högt förtroende för andra jurister. Men det här har man inte skött bra.
Vad är det man har rätt till enligt lag när man överklagar? Få veta i ett avslag om man då överklagar till just förvaltningsrätten som är första instans då?
Man har ju rätt att få veta mot vilka kriterier man har prövats mot. Vilka argument som har använts i domen. Också hur man når upp till beviskrav, vilka som är beviskraven. Och sen är det ju så att om man också är under 18 så ska ju barnkonventionen och barnperspektivet också anges om det har betydelse. Och det har det ju när det rör LSS.
Fick han inte ta del av det här?
Han har ju tagit del av domen, men som så många domar nu för tiden så står det bara i princip att han sammanfattningsvis inte anses omfattas av personkretsen. Och då blir det ju väldigt svårt för en enskild att veta, var det intygen som gjorde att jag inte ansågs ha gjort sannolikt att jag hade så betydande svårigheter? Eller är det kriterierna som är någonting annat än vad jag förväntade mig? Hur ställde ni er till barnkonventionen? Och en bärande princip är att man ska kunna förstå varför det blir ett visst utslag. Och det nallar man på lite i de här ärendena. Och det blir ju någonting som gör att en enskild inte känner att man har tagit ställning till det enskilda ärendet, så att säga.
Ni överklagade då till kammarrätten. Och hur gick det där?
I kammarrätten behöver man ha prövningstillstånd och vi nekades prövningstillstånd. Trots de ganska allvarliga anklagelser som riktade mot förvaltningsrätten.
Och ni överklagade då sedan till högsta förvaltningsdomstolen?
Ja, men det stämmer. Och där är det ju så att det är enbart i vissa särskilda fall som det beviljas prövningstillstånd. Men även där så har vi då nekats prövningstillstånd. Och det känns ju otillräckligt i det att här har det skett så många processuella fel. Att man blir lite bedrövad över hur man har hanterat det och att man inte får upprättelse.
Det låter ju som att medborgare då är rättslösa.
Alltså, det är ju en lätt trött förbundsjurist som har liksom ledsnat lite på att det inte framstår som att synskadade får en rättvis prövning, varken i kommunerna eller i domstol nu för tiden. Som att man har gett upp lite på frågan och räknat ut synskadade från LSS och inte alls tycker att det behövs en bedömning för att man inte längre omfattas, punkt. Och det är slarvigt, det är inte riktigt så som jag känner rättsväsendet eller så som rättsväsendet ser på sig själva. Men det framstår som att man, ja, men man slarvar.
Finns det ett nästa steg?
Alltså det är ju det vi måste fundera på nu. Först och främst så vill ju vi på Synskadades Riksförbund att lagen förtydligas, eller i alla fall att personer med synnedsättning och blindhet får rätt till LSS. Eller i vart fall inte är hänvisade till SOL, socialtjänstlagen. För det är ju ohållbart så som det ser ut nu. Och där finns det ju ändå någonting positivt i att Socialstyrelsen just nu har en utredning som ska titta på ledsagning och ledsagarservice och eventuellt komma med förslag på förbättringar. Och det ska presenteras i juni.
Det här med att överklaga till Europadomstolen?
Det finns förstås på kartan, men då måste vi också fundera på vad som är bästa fallet att driva. Men sen kan man ju också vända sig till FN-kommittén som bevakar rättigheter för personer med funktionsnedsättning och anmäla att här har personen inte fått det stöd som personen har rätt till. Och i vår mening också har rätt till enligt lagen, men förstås enligt konventionen då, som de bedömer.
Barnkonventionen har ju blivit svensk lag, men funktionsrättskonventionen har ju inte blivit svensk lag. Så vad skulle det göra för skillnad?
Vänder man sig till FN-kommittén som bevakar mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning så gör ju de en bedömning utifrån konventionen. Och sen kan de säga bu eller bä vad gäller det som man har anmält. Och då blir det ändå kritik. Och sen så har staten en skyldighet att liksom ta emot den informationen och överväga om det behöver vidtas åtgärd.
Hur ser Anna Kvarnström på situationen att andra funktionsnedsättningar som självklart ingår i personkrets 3, som till exempel personer som är behov av rullstol?
Alltså tittar man utifrån ett juridiskt perspektiv så är det solklart så att det har bildats ett A- och B-lag när det gäller personer med funktionsnedsättningar. Sen tror jag att varje grupp har sina utmaningar. Men nu är det ju så uppenbart att synskadade har hamnat i den här B-lagssituationen. Ja, det finns skäl för att säga att synskadade är extra drabbade.
Tack, Anna Kvarnström, förbundsjurist på SRF Synskadades Riksförbund, för att du var här och klargjorde en del saker.